Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 212. Idag är det faktiskt så att det bryts en streak. Nick Rajacic är inte med oss idag. Han är på SPL här final i Boråshallen. Han återkommer förmodligen redan på lördag med Nicks hörna och han återkommer till oss till avsnitt 213. Men idag så saknar vi Nick Rajacic och jag berättade för Johansson förut att jag kommer att tänka på en sak idag. Men den är inte officiell så den får ni inte reda på. Däremot så ska vi prata idag om NBA förstås. Vi kommer att prata lite grann om SPL här i finalen när den är klar, så den kommer lite senare. Och så har vi faktiskt hot takes idag också. Bara en sån sak. Johansson, hur är det med dig?
Ja, med den inledningen så måste jag ju säga att det är väldigt, väldigt bra. Jag menar, vi skojade ju här innan avsnittet att avsnittsnamn är ju klart. Äntligen ett vettigt avsnitt.
Precis.
Nu när vi ändå får chansen att hugga knivar i...
Precis, du och Addis, och så inte Lojsan heller. Lojsan är klen idag och ligger hemma i feber och duckar liksom. Det är ju skandalöst svagt måste man ju säga, eller hur Addis?
Absolut, absolut. Man hade ju hoppats på en flu game, men icke.
Exakt, man tänkte sig att Lojsan skulle komma in on fire och hänga 39 eller något sånt där. Men nej, valde feber och sängen. Hon sitter säkert och kollar på ett spel här i final dessutom. Bara en sån sak. Men Addis, du har en födelsedag som vi ska fira.
Jag måste säga så här. Den här födelsedagen, den här quizzen. Det känns som att vi har redan tagit 65 vinster. Vi har säkrat vår första plats. Det är liksom 5 matcher kvar av grundserien och vi vilar alla starters för att vi vet att vi har i hand. Så jag har aldrig känt mig så här lugn inför ett födelsedagsquiz ever.
Ja, det är nästan...
Nicks frånvaro.
Precis, Nicks frånvaro skänker ett visst lugn till den här tävlingen. Annars är det otroligt viktigt att vinna.
Ja, vi får se. Den här födelsedagen då, det är en NBA-spelare, en tidigare NBA-spelare som gjorde, jag ska säga så här också, det här är för finsmakarna, så liksom, jag tänker att ni ska ha koll på det här, men bommar man den som lyssnare så är det faktiskt helt okej. Jag börjar med det. Men den här killen då, han gjorde 15 säsonger i NBA. Han är 208 centimeter lång, väger 125 kilo. En tung kille.
208-125.
Mm,
finsmakare, 15 säsonger.
Japp. Har en fantastisk college-karriär bakom sig också. Innan NBA alltså, såklart.
Elton Brand? Nej, han var kortare.
Nej,
han var kortare.
Faktiskt inte. Mm.
Bill Walton var väl längre. Han har ju också en fantastisk college-karriär.
Mm. Ja, okej, jag får dra ner det här fantastiskt och skippa ordet fantastiskt. Men den är framstående. Liksom. Han var framstående på college. Sen vill jag inte värdera det mer.
Alonso Mourning?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt
han var kanske
inte.
Lite längre dessutom än så.
Alltså, så här då. Över karriären snittade han 0,9 blockar. Så att ni får nog tänka bort de här riktiga superdefensiva pjäserna, även om man tänker att en 125 kilo skulle
vara. Han är alltså mer än power forward helt enkelt.
Bra. Slutledningsförmåga där.
Karl Malone har gjort fler än 15 säsonger, men han var väl annars just 6-8 eller om han möjligen var 6-9, och så vägde han ju en del också, men Karl Malone är ju alltså inte.
Nej, det är inte.
Och Sean Kemp väger mer än 125 kilo. Hans college-karriär kommer jag inte ihåg.
Nej, exakt. Den här killen då, han är en 2-time All-Star och snittade som mest 22,8 poäng i NBA. Han har även blivit Sixth Man of the Year en gång i tiden.
Det behöver säga Chris Gatling, nej?
Nej, icke.
Nej, han var inte så stor.
Och Gatling var... Det är ju inte Derek Coleman.
Det är inte Danny Manning.
Boom! Danny Manning.
Ja, snyggt. Fan, vägde han 125?
Ja, enligt Wikipedia.
Fan, inte det efter karriären. Jag upplevde alltid Danny Manning som... Alltså jag ska inte säga att han var liksom... Jag upplevde ju honom mera som gänglig. Jag hade ju nog peggat honom som 105-110 snarare. Men ja.
Ja, nej, vi litar på Wikipedia i det här.
Ja, jo.
Grejen är att Alltså så här, det är ju lite före min tid då. Absolut, även om jag känner ju till honom så. Och men jag blir lite förvånad när det står att han la av 2003. Det är ändå, han höll på ett tag, helt enkelt.
Ja, men han harvade ganska länge på många bänkare för mig. Alltså så här.
Mm. Det gjorde han. Han var i Phoenix. Det var där han vann Sixth Man of the Year. Sen gick han till Milwaukee. Sen var det Utah. Sen var det Dallas. Och sen slutligen då Pistons med året innan de vinner Championship, helt enkelt. Så han av året innan det.
Mm.
Men ja. Det,
men han var ju bra. Alltså,
ja, han var bra.
Framförallt ja, i Clippers och i Phoenix kanske mest av allt. Men han var väl rätt skadad där på det Phoenix också, var han inte det?
Alltså jag får mig bara att jag har
Phoenix
en sån här
Jag
får mig att jag har en sån här highlight av honom, att han var den som slängde liksom den här helt no-look bakåtpassningen när han var ute över baslinjen till McDice för en dunk. Men det kanske inte var han.
Jo, men det är absolut, det kan det vara. De spelar nog tillsammans i Phoenix, gissar jag på. Han verkar ha varit en helt okej passare. Han maxar på 4,2 assister per match. Det är ändå, alltså ni får tänka, den här tiden och vara liksom power forward. Det hör ju inte till vanligheten i alla fall. Så ja, men kör till Danny Manning.
Verkligen, ja. Grattis på födelsedagen. Vi rör oss ju då till NBA. Ska vi ändå, det är ju så när vi spelar in det här så är det torsdag och följaktligen är det i natt som sjätte matchen mellan Denver och Minnesota spelas. Och det är ju en ganska intressant serie måste man säga med tanke på att väldigt, väldigt många blev prisoner of the moment när Minnesota gick upp till 2-0. Och till exempel då The Podfather, Bill Simmons, gjorde ett typ 25-30 minuter långt segment i sin podd om vad händer om Minnesota sweepar Denver? Han var inte ensam om just det här, det narrativet att nu blir det en sweep. Och vi var ju också ganska hårda mot Denver, inte minst jag. Men ja, vad säger du Johansson om den här serien?
Nej, men jag var ju en av dem som sa så här att jag tycker inte Denver har sett bra ut. Liksom, vi hade ju en podd nästan direkt efter det här, det var 0-2. Och jag tyckte inte, alltså jag tyckte inte de hade spelat bra genom Lakers. Jag tyckte inte de hade spelat bra genom första två. Jag tyckte, alltså Minnie såg mycket bättre ut. Men det är ju det här, jag vet inte vad man, jag har försökt leta det svenska ordet för urgency. Alltså någonting som spelar med den här desperationen av att faktiskt det är liksom på riktigt. Alltså det är någonstans så är det ju den där, ja men det är därför många lag har svårt att liksom köra en repeat. För du har inte samma hunger eller desperation för att liksom vinna året efter lika mycket som du har första året. Men det de har gjort är ju, de har ju skruvat upp defensivt så. Och sen Jokic har känns som saktat ner. Och sen ju mer den här serien gått nu till den här femte matchen så var det bara så här. Okej, ni kan inte stoppa mig. jag gör det jag vill. För jag, alltså, vi pratade om det innan, det här med Gobert. Jag håller med det du sa innan, Skölden. Och du kommer säkert säga det igen nu. Att jag tyckte ändå att de spelar ganska bra försvar. Mm. Alltså det är inte så att jag skulle gå ut och bara shit vad dåligt försvar de spelar. Och Jokic dominerar då. Alltså han satte några riktigt tuffa skott. Alltså.
Men han har en vänsterhook som ju är, alltså han är typ ur balans och på väg bort från korgen. Han måste ju bort från Rudy för annars blir han blockad och så skickar han upp en vänsterhook som går i. Sen har han en skyhook mer eller mindre, om man nu kan kalla det för sky. För han hoppar ju i princip inte som är så högt upp på plankan att det rent är löjligt liksom. Och den går i också. Han borrar en trea i nyllet på Gobert. Ja, alltså han var tydligen 8 av 9 från golvet med Rudy Gobert som primary defender. Jag tycker inte att det är någon av de här där Gobert blir liksom citationstecken lite jord liksom. Men i övrigt, han kontestar alla skott, det är bara det att Jokic äter dem.
Sen vill jag säga också, jag tycker att de gjorde en hel del bra justeringar efter match 2 där de kanske, de spelade Holiday mer än Watson. Watson fick inte spela alls i fjärde matchen. Då fick Skytte. Då tvingades liksom den här stora line-upen som Minnie hade att jaga ut i trepoängslinjen istället för att stå och skydda Gordon. De satte mer boll i Gordons händer så att han inte blev liksom en att hjälpa ifrån. Istället så var han någon som började vara på bollen, och sen har ju Gordon också satt treor, alltså när han väl klivit från så att säga dunkerspot ut i trean, så att de har gjort en hel del justeringar tycker jag också som Minni har svårt att hantera.
Vad säger du, Adis?
Nej, jag instämmer. Jag tycker att Rudy gjorde ett bra jobb på Jokic. Sen förstår jag att det ser illa ut när någon hänger 40 på, man har precis vunnit en defensive player of the year och sådär. Jag fattar grejen. Men, och Rudy, han går ju också 7 av 7 från golvet.
Alltså han har 18 poäng, 11 returer, 3 assist, 2 steals och 2 blockar. Och ändå det enda folk kommer ihåg det är att han liksom, att Jokic käkade honom. Liksom. Det
är... Exakt. Nej, vad mer skulle han göra? Liksom, Jokic är ju kanske en av de bästa, eller inte kanske, han är en av de bästa någonsin på att sätta tuffa skott. Det är ju helt sjuka skott som han sätter. Jag vet inte. Förresten, vet ni hur det ser ut med Conley inför match 6?
Jag såg bara på Twitter att Hollinger, som ju är en gammal Conley-älskare eftersom John Hollinger var ju vice president of basketball operations i Memphis när Conley var där, han tweetade ut att Conley var ute på golvet och sköt i alla fall.
Okay.
Han missade ju 5:e matchen på grund av någon känning i hälsenan eller någon skada på hälsenan eller vad det nu kan vara.
För jag tror att han kommer behövas om de ska vända på det här faktiskt. Han har varit jäkligt viktig för det här laget, och jag tycker alltid att de spelar bättre när de har tillgång till Conley. Så att,
Det tycker jag var en justering de gjorde i 5:e matchen när Conley var borta, och som ju var mycket lättare att göra. Alltså, Nikhil Alexander-Walker var ju helt okej och spelade bra försvar och satte lite treor. Men du är ju förstås mycket, mycket bekvämare att dubbla Anthony Edwards hela tiden när han inte kan släppa bollen till Conley. Det var ju en tydlig sån här grej där visst var det i 4:e matchen som han tängde 44 på typ 15 och 22 från golvet eller något sånt där.
Ja, exakt.
Det är ju då, med Conley borta så bestämde de sig för, ja men okej, om någon ska slå så ska det där ska inte hända igen. Och det gjorde det ju inte, utan han stannade ju på 5 av 15 och kom ju liksom lite grann ur rytmen. Och jag tror precis som du, Adis, delvis beror ju det på Conley, därför att då får ju Ant börja med bollen också mycket oftare. Han tar ju liksom upp bollen och är den som på något sätt ska initiera anfallet. Han har ju varit otroligt osjälvisk och bra i den här serien på att släppa ifrån sig bollen när han har blivit dubblad, och så har han ju liksom kunnat få tillbaka den. Men utan Conley så är de andra är ju helt enkelt inte, de har inte samma blick för spelet och samma förmåga att fördela spelet. Så det är ju klart, alltså Nikhil Alexander-Walker gjorde ju bra utifrån sina förutsättningar. Men har du Conley så har han är ju mycket bättre på att ge bollen till Ant i en produktiv situation när han inte har släppt den.
Verkligen.
Och som sagt, vi måste ju hylla Aaron Gordon lite grann. Visst hade vi ett avsnitt liksom med NBA:s lättaste jobb. Mm. Gordon, där han hade i game 4 har han 27 poäng på 11 av 12 från golvet, 7 retur, 6 assist. Alltså han har ju varit otrolig i de här senaste matcherna, som dels som, även om han, det kan man ju också säga, Aaron Gordon spelade ju faktiskt ganska ofta försvar på Ant när han hängde 44, och Gordon gjorde det bra. Det var ju bara det att Ant var liksom, gör anfallaren allt rätt, men då spelar det liksom ingen roll vad du spelar för försvar. Alltså du kan ju bara göra, alltså som NBA spelas idag, så de här gamla tiderna liksom när du stänger ner någon en mot en, det är ju i princip ogörligt mot de allra bästa spelarna, för du har hela tiden en massa konstiga nya alternativ och bättre spacing, och det blir ju verkligen, alltså om man är så pass skicklig som Ant ändå är, oberoende av hans 5 av 15 nu senast, så om han gör rätt så är det ju poäng liksom. Och det
Nej, men jag tänkte också på att det måste kännas jäkligt tufft för Minnesota också att torska de här två sista matcherna med att, alltså Porter Jr. gör ju bara, jag tror 4 i 4 av 6. Ja, var det 4 och 4 till och med?
Ja, han har 4 poäng i 2 matcher i rad.
Ja, och Alltså jag menar, det måste vara jäkligt tufft. För han tänk er om Porter Jr. hade landat på 4 poäng i Lakers-serien. Då är jag inte ens säker på att Nuggets tar sig vidare helt enkelt. Och så att, ja, det måste kännas jäkligt tufft att man inte kan vinna trots det. För att man vet att Porter Jr. kommer ju slå till med en sån där galen 25-poängsmatch igen strax. Och då är det ridå. För att då är Nuggets liksom... Då går det inte nästan.
Så alltså att, ja. jag väntar på Murray. Alltså, ja. Om jag är rent ärlig. Alltså, jag tycker han har varit bra i vissa matcher. Och han har varit inte bra i några matcher. Men vi har inte sett i närheten av Murray förra årets slutspel. Alltså, vi har inte sett en Murray som ska räknas som All-Star än, tycker jag. Han satte 2 game winners mot Lakers, men han var inte fantastisk, alltså, tycker jag. Så vi har inte riktigt sett den Murray heller. Och det är frågan är, kommer den, eller har han problem med fötter och eller med liksom sin calf så att han inte kommer ha det? Men jag har inte sett samma nivå av Murray som förra året.
Jag tycker ändå han ser bättre ut nu, alltså så att säga mer liksom känningsfri och skadefri. Vem vet liksom vad det var med de här 2 första matcherna. Han blev ju så otroligt frustrerad och kastade heatpacks och liksom, helt ärligt, side note i det där. Det är ju lite konstigt att han inte blev avstängd för det här med heatpacken faktiskt. Minnesotas coach Chris Finch, han sa ju någonting om jag tror att Rudy fick ju typ 75 000 i böter nu igen för att han gjorde det här the money sign till domarna, att liksom typ domarna är köpta. Och då sa Chris Finch någonting för det här med, jaha, så Murray got 75 for complaining about the refs and then he got 10 for the towel and 15 for the heat pack. För Murray fick ju 100 000 i böter. Så det, ja. Men som sagt, kul serie. Synd att vi inte får avhandla den på något sätt. Det är ju jag måste säga, jag tror inte att den där serien är helt över. Minnesota spelar hemma, det är ett bra lag. De kan, alltså nu är, jag tycker lite som du säger, Johansson, att alltså Denver har spelat mycket bättre försvar. Det gör att det blir lättare för dem att komma upp i sitt anfall. De har gjort ett par justeringar som gör att det inte är så bekvämt för Denver, eller för Minnesota, att sätta press på Denver över hela banan. Alltså även Aaron Gordon har ju tagit upp bollen mycket. Och det är ju liksom, vare sig du har Kat eller Rudy på honom, det är ju inte några spelare du vill ska pressa helplan. Alltså det känns inte konstruktivt, utan det är ju givetvis om det är guard som tar upp bollen och du kan pressa med Jaden McDaniels eller Ant eller Nikhil Alexander Walker. Det är ju inte mot Gordon och Jokic som du kan slänga fram spelare och pressa dem. Det tror jag inte. Och när du då slipper ta bollen ur korgen, då blir det ju liksom inte aktuellt nästan överhuvudtaget med någon typ av press. Så ja, Denver har gjort otroligt bra, men jag är inte 100 på att det här är att jag är inte alls förvånad om det blir en Game 7 faktiskt. Det skulle inte förvåna mig. Även om du kanske lutar lite grann åt Denver. Imorgon, Addis, är det ju dina, alltså fredag då, så är det ju dina älskade Knicks mot Indiana Pacers i Indiana. Och det här måste ju vara en av de största svingarna man sett mellan 2 matcher. Jag tyckte jag såg någonting om att alltså Knicks vann väl med 30. Vad var det Indiana vann med? Det är ju i princip en 60-poängs sving mellan game 4 och game 5.
Exakt, Indiana var med 30 plus i alla fall, 32, ja, 33, ja. Något sånt där. Men de var ju uppe i 40 någonting, alltså under matchens gång. Det var ju värre, de var uppe i 45 tror jag som mest eller något sånt där. Så att, ja, nej, en jäkla swing och jag tror nog nästan det här går till 7. Det känns som det luktar 7 faktiskt, för att Indiana hemma, jag tror de kommer springa sönder Nix faktiskt. Risken finns i alla fall. Ja, det kommer ju bero på, kan Brunson göra en till sån här match? Jag tror, har han inte i alla vinster typ gjort 40 plus? Har han inte det?
Jag kommer inte ihåg, men han har 5 eller 6 matcher i slutspelet på 11 matcher där han har 40 poäng eller mer. Jag kommer inte ihåg, och det känns ju som, jag har något vagt minne av att han har torskat en av de här 40 poängs matcherna, men det kanske inte var mot Indiana, det kan ha varit mot Philly.
Ja. Nej, men hur som helst så behöver han ha någon sån här galen match igen förmodligen då. Och ja, kan han göra det en gång till? Jag vet inte. Det är ju sjuk skillnad på matchen när de torskar med 30. Och jag kan inte, då såg de ut som, det såg ut som att Indiana skulle vinna liksom resten av matcherna.
Ja.
Alltså Nick såg helt slutkörd ut. Så kommer man ändå ut och med den här insatsen. Nej, det ska bli, det är nästan så att jag hoppas på en Game 7 bara för att se publiken, för den kommer ju vara i Madison Square Garden då.
Mm.
Och för oss svenskar så ska ju den vara 21:30 om den blir av alltså. Så att ja, en del av mig hoppas nästan på det, även om det skulle vara skönt att städa av dem i sex också, såklart.
Fördelen för Knicks är ju att de får en dags extra vila. Egentligen skulle ju den matchen ha spelats i natt också, men det har ju blivit en liten krock i schemat. Det var ju så att Caitlin Clark gjorde ju debut i WNBA för Indiana Fever, och då fick man alltså flytta den här matchen till fredag istället för i natt då, så att säga.
Mm.
Fatta vilken sjuk grej ändå. Alltså,
ja.
Jag tycker att det är sjuk grej, alltså bara att man, vi nämner lite förbi farten att de flyttar på en conference semifinals för att en spelare gör debut i Women's NBA.
Ja,
cool.
Men det är häftigt. Det är häftigt, jävligt cool faktiskt. Ja.
Absolut. Sen,
den debuten
ja,
gick ju sådär.
Ja, det var. Ja. Men vad fan, alla kommer ha growing pains, så är det bara.
Ja.
Alla är ju ute efter, det är det som är sjuka. Jag tror att alla är ute efter henne, fast hon kommer göra att de blir rika. Alltså, ja. Det är liksom så här. Alltså, hon är ju våra meal ticket. Jag hade ju bara så här gör poäng. Varsågod, nej, gör poäng.
Jag
vill att du ska se bra ut, för då tjänar vi pengar.
Ja, jag såg att någon skrev så här, typ så här quotade, typ en defensiv possession mot henne och bara så här. Alltså ni måste sluta spela defense här, hon kommer ta ifrån privatplanen liksom.
Ja, men exakt. Ja, men det var helt galet alltså, för det var någon sån här Connecticut Suns snittpris var typ så här 10 gånger högre på matchen mot med när hon spelar mot matchen efter.
Mm.
Alltså så här, en biljett för att komma in på den där matchen. Alltså vi pratar ju om stora pengar. Alltså
ja. Yeah.
Och det känns som att det finns... Ja, vi ska gå vidare från det. Men jag blir så frustrerad. Alltså.
Nej, det är häftigt. Faktiskt.
Det är faktiskt väldigt coolt. Vi kan ju som sagt säga det. Caitlin Clark hade ju problem och hade ju bland annat 10 turnovers och gjorde 20 poäng, vill jag minnas, på 5 av 15 tror jag från golvet, och så då ett antal straffkast. Och då ska man ju ha klart för sig att det finns ju en anledning till att Indiana Fever hade första picken i draften. De är dåliga, medan Connecticut Suns tog en match, vill jag minnas, av de som vann WNBA förra säsongen, Las Vegas Aces, i semifinalen. Så Connecticut Suns är ju bra på riktigt. Hur som helst.
Alltså, det är ju fan som att när Magic var här så tänker alla lag så här, vi dubblar skiten ur honom, vi sätter 3 pers på honom, han ska inte ha bollen i händerna. Liksom, den där jäveln ska inte komma hit och visa upp oss, liksom.
Det är väl i och för sig på sitt sätt en helt förståelig instinkt liksom, så det, jag tycker inte det är jättekonstigt. Men Johansson, tillbaka till Knicks nu. Nu får vi återvända efter detta lilla stickspår.
Nej, men alltså jag blir lite så här, det är ju gulligt där borta på isidan så.
Ja, men det, du har alltså, en poäng.
Alltså lite så här.
Svalt.
Ja, men även om det är så här, ja, men går Indiana vidare, kommer de liksom så här, nej. Och om New York går vidare, och det här älskar jag, det här tycker jag är så fantastiskt roligt, när folk då går ut och säger så här, fan att vi har sån jävla otur med skador, det är så många skador, varför är alla skadade? Och så ser man Tibbs har spelat alla typ så här 48,5 minut i snitt per match i senaste 4 månaderna.
Mm.
Alltså det finns ju en logik bakom varför varenda person typ haltar. Jag är ju nästan smått beundrad över hur Josh Hart, alltså vad han käkar eller alltså så, för att alltså även om de tar sig vidare, skulle Knicks ta sig vidare hela vägen till final, vilket är en jättestor vinst för dem, och då skulle jag unna dem det utifrån att de spelar hårt som tusan, men de kommer ju vara ett lik.
Mm.
För de kommer ju kanske ha 3,5 spelare. Det kommer vara McBride, Hartenstein och sen en halvdan Brunson typ. Alltså, jag menar, ja. Men så att, jag tror Nix tar det här, men det är ju liksom, ja, ni förstår vad jag menar.
Ja.
Det är ju lite intressant med Tibbs. Jag har ju sett det här förut, som bekant, när han coachade Bulls bland annat, att liksom, det är ju så här att när han spelade Josh Hart två matcher i rad i slutspelet 48 minuter, och då hade han ju någon match tidigare spelat honom 46, och matchen innan dess spelade han 53, det vill säga 48 plus de fem i förlängningen. Men senaste gången någon spelade två slutspelsmatcher i rad 48 minuter, det var Jimmy Butler i Chicago Bulls. Och det intressanta är det att Butler spelade faktiskt tre matcher i rad 48 minuter. De två sista i en serie och den första i nästa. Det var Tibbs och det är Tibbs. Men det konstiga i det här är ju att, alltså jag tänkte, ni tradade ju ändå för Alec Burks. Alltså... Mm. Är Alec Burks verkligen så dålig att du inte ens kan spela honom? Jag menar, om du spelar Alec Burks 20 minuter, då kan du ju vila de här. Alltså, DiVincenzo kan få 5, Brunson kan få 5, Hart kan få 5. Och liksom vem, ja, vem vi nu mer spelar, lite beroende på hur man ser på sakerna, kan få 5 minuter. Ja, sen till sist har jag blivit tvungen att spela Burks. När de bara inte har något folk överhuvudtaget, och han inser att vi kan inte spela Precious Achiuwa särskilt mycket för de skiter i honom. Och då, jaha, två matcher i rad liksom, 20 poäng i den ena och 18 i den andra, 5 av 8 från 3 när de vinner med 30 liksom. Du kunde ju spela Burks, det hade ju funkat.
Mm.
Jag menar, Alec Burks har ju varit en professionell bucket getter hela sitt liv liksom. Men
alltså,
ja,
Jag är så här, jag skulle inte vara helt förvånad om några av de här bänkspelarna sitter med typ enbart kallingar under uppvärmningskläderna och bara, alltså, bara, nej, vi skiter
i kommando.
Ja, men vi skiter i idag. Vi vet ju att vi kommer aldrig sniffa golvet. Så att det är bara så här, fuck it liksom.
Ja, alltså det tog ju typ till Indiana var uppe 30 i början på tredje för att liksom Tibbs skulle ta ut dem överhuvudtaget. Ja, alltså han höll, ja, det var längre kanske. Det var i mitten på tredje kanske eller något som han så här, ja, okej, nu.
Ja, men han hade ju Brunson och Hart och DiVincenzo över 30 som jag minns det i den matchen, ja. I alla fall. Vilket ju är intressant när de liksom är ner 20 efter 7 minuter.
Ja, och matchen var, det var klart, alltså fan, Indiana satte allting och det var liksom, det regnade. Verkligen. Så att, ja.
Ja, det blir ju i alla fall en intressant avslutning på den serien. När vi ändå håller på då med gulliga East, vi tar det först. Till sist så städade ju då Boston Celtics av Cleveland Cavaliers, och jag sa när vi pratade där innan, jag har ju varit, ja, men liksom typ poddens enda Boston apologet, liksom, så att jag ändå tycker att ni emellanåt är aningen hårda mot dem. De har gått liksom till konferensfinal 5 av de 7 senaste. Jason Tatum är inte asgammal, jada jada jada, men alltså jag måste ju säga det, att de inte kunde städa av det Cleveland Cavaliers lite lättare här i Game 5, när de saknar Mitchell, de saknar Jarrett Allen och de saknar Caris LeVert. De saknar alltså tre av sina, jag vet inte om man ska säga 6 eller 7 bästa spelare, det beror på hur man räknar på det, men minst 3 av de 7 bästa spelarna. Och ändå, om där just Garland inte liksom, om Garland hade kunnat träffa havet, så är den där matchen, går den till klatsch. Alltså mindre än fem minuter kvar och mindre än 5 poängs skillnad, men nu gick han 4 av 19. Jag känner lite grann att även jag får lite svårt att lita på Boston. Och jag vet att de saknar Porzingis, men det är lite grann, det är inget konstigt att tillspelare går sönder. Och nej, tyvärr så vet vi att det inte är så konstigt att Porzingis går sönder heller.
Alltså jag är ju där liksom att så här, jag tycker att hela säsongen, eller under hela Joe Mazzulla, så tycker jag att de har spelat som en samling väldigt duktiga individer. Jag kan inte se så här, om de behöver ett bra skott så vet jag inte vad de gör. Alltså så. Och då lever de lite grann med att det finns spelare som är ojämna. Både Brown och Tatum är väldigt ojämna. Du kan få 51 av Tatum, men du kan få 12. Alltså, och så länge de inte riktigt vet. Alltså det är som så här, ja, men när vi tittar på Denver. Då vet vi i slutändan att så har vi Vi kan ge en till Jokic. Vi kan köra two man game med Murray och Jokic. Och vi har lite sådana actions som vi kör. Där vi vet att vi nästan konsekvent får bra skott. Och man kan få någonting gratis utav det. Men Boston känns bara som att de lirar. Det känns som att det liksom är så här, ja men, korpen på en lördag morgon i liksom katedralskolan. Bara, vi går ut och lirar lite grann tillsammans.
Det är ju också någon form av sån här analytics. Alltså att vi har bra trepoängsskyttar rakt igenom. Vi är ute efter att skjuta en jävla massa treor. Och det är klart att då blir det ju lite mer variation. Jag menar, jag vet inte om ni noterade det, men i natt då när de slog ut Cleveland så satte de 19 av 43, vilket ju är väldigt bra. Det är 44% och det är 57 poäng på 43 skott. Men det intressanta är ju liksom, ja, Cleveland hade ju en idé om vad de skulle göra. Al Horford är 6 av 13 från 3. Så det är ju liksom, han skjuter 46% från 3. Han är den som sätter flest treor. De lämnade helt enkelt Al Horford. Och som tur var då för Boston så hade han en kväll då bollen gick i. Sen var han ju otrolig även i övrigt. 15 returer och 5 assist och 3 blockar. Och liksom, plötsligt var ju Al Horford ung igen. Jag menar, det var väl en jävla tur för Boston. För ja, det blir ju så. Om du skjuter plus 43 per match, då måste du ju ha en vettig procent. Och de har ju tillräckligt bra skyttar för att de ska ha det, men man blir ju lite, jag vet inte om jag skulle gå så långt som korpen en lördag morgon, men jag håller med dig Johansson att det är lite grann som att de har glömt bort att det finns andra sätt att göra poäng på. Att liksom det här är den metod vi har valt. Vi ska skjuta en massa treor för vi har en massa bra spelare och vi är tillräckligt bra i försvar för att vi ska liksom, skjuter vi hyggligt från tre så vinner vi. Och I don't know. Det blir ju lite så att ja, men de matcher vi inte skjuter hyggligt från tre, då har vi inte så mycket, då har vi inte så mycket spel. Och då riskerar vi att åka dit.
Det är just det. Alltså när de väl är igång så är det ju extremt svårscoutat och svårstoppat.
Mm.
Alltså det är ju bara det här att när väl liksom brunnen är torr och de inte lyckas få bra skott, ja, men hur skapar de en enkla poäng då? Alltså enkla sätt som kan ge en sån här lite bonuspoäng, bonuslayup liksom. Mm. Alltså alla lag behöver de där gratispoängen på något sätt istället för att allting ska vara liksom en mot en, lite grann så. För de driver ju det utifrån en mot en och sen blir det drive, kick, kick, drive, trea, trea. Alltså,
mm.
Men hur skapar man de här enkla poängen som gör att det bara är så här, okej, okay, men nu får vi en enkel layup eller drive för Tatum eller Brown eller något. Det är liksom, det känns som oplanerat, så då är det också svårt att scouta och det är svårt att stoppa när det väl är igång. Men är det inte igång, då är det typ världens enklaste. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom,
ja. Ja, men jag skulle, nu sköt ju då Cleveland, sköt 31 3 och satte 13. Jag har ju lättare att förstå att man i situationen Cleveland där i, vi saknar tre av våra 6 eller 7 bästa spelare. Vår chans är att vi har ett jävla flyt från 3. Liksom, annars får ju stryk. Jag har på något sätt lättare att förstå den. Sen finns det ju det här berömda Popovich-quoten när han säger det. Liksom att ja, det är nackdelen med dagens basket. Ge mig ett statistikprotokoll så kan jag tala om vem som har vunnit när jag tittat på vem som sköt flest tre och satte flest. Alltså den, men det är som sagt, är du underdog och du inte har någonting annat, då är det mycket lättare att förstå att okej, okay, det här är vår metod. Det här är så vi kan vinna den här basketmatchen. Vi skjuter en bunt tre och hoppas på att vi har skänk. Medan Boston tycker man borde vara tillräckligt bra för att vi ska kunna spela även på andra sätt. Alltså får vi öppna treor, det är klart man ska skjuta dem om man har de skyttarna de har. Men de spelar just för att skapa öppna treor. Det är ju liksom mycket av det deras offens går ut på.
Ja, det förlänger Boston nu. Grattis till finalplatsen, Boston. Grattis.
Ja, det känns lite grann som att de får en behaglig resa dit. Sista serien. Dallas har hittills tydligen, om jag hörde rätt på sändningen, inte förlorat två raka i slutspelet. När de har torskat så har de genast vunnit nästa match och det skedde i natt igen. Och nu är Dallas då upp 3-2. De vann på bortaplan i Oklahoma och kan därmed avgöra hemma i Game 6. Och Luka såg faktiskt otroligt bra ut i den här matchen.
Ja, håller med. Alltså, Alltså, jag tycker att det ser ut som att stunden är lite för stor för OKC. Alltså, det är tjej som trivs där ute. Jag tycker de andra, alltså jag tyckte att Dallas förlorade match 4, inte att OKC vann den. Mm. Dallas ledde stort, OKC fick komma i kapp. Men jag tycker att OKC konsekvent i den här serien har sett ut faktiskt som det sämre laget. Och det tycker jag att Jalen Williams tycker jag inte lever upp till nivå. Sen tycker jag lite så här, du vinner en match men ändå så är det du som gör justeringen av att liksom flytta Giddy till bänken och in med Isaiah Joe. Då är det så här,
Fast jag tycker i och för sig det här med Josh Giddy till bänken, det hade han väl kunnat göra för länge sedan om man ska vara helt ärlig. Alltså, det är ju mer att just den justeringen tycker jag att liksom, den kanske han borde ha gjort från början. Räkna ut liksom att men okej, det här är en matchup där där vi inte riktigt kan använda Giddy liksom.
Nej men alltså det här är bara en trevlig läropeng för OKC. De är unga, de har framtiden framför sig och Dallas lever och dör med Luka Doncic.
Fast det intressanta är ju faktiskt det att alltså, jag har inte räknat på det här, men jag hörde på en podd här om dagen där då Tim McMahon i Windhorse podd The Hook Collective, så pratade han om hur mycket då Kyrie och Luka har snittat under säsong och hur lite de har snittat tillsammans under den här serien, och ändå har de vunnit matcher. Det har ju varit då alltså PJ Washington som har 29 poäng och sätter 7 treor. Det har varit Derrick Jones Jr. som spelar väldigt bra försvar. Han var 7 av 9 i natt, 3 av 5 från 3, 19 poäng. Luka slänger lobbar till Lively och Gafford. Plus det man ju inte får glömma, det är ju att alla spelar ju otroligt mycket bättre försvar nu än vad de någonsin har gjort. Kniv i ryggen på dig Nick, Dallas är mycket mycket bättre än att vara en bluff som du påstår. De är otroligt mycket bättre och jag fattar att du vet det efter trade deadline, men du höll fast lite för länge vid att de var en bluff. De är inte en bluff. Det är ett bra basketlag.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker alltså, men i natt syntes det att Luka hade spelhumör. Det var han som satte upp Derrick Jones lobbar liksom. Mm. Öppna treor, alltihopa. Men sen just den här alltså defensiva tuffheten som de har nu. Jag tror att de inte kanske i natt eller nästa, alltså nästa gång de spelar på fredag, men de kommer gå till conference finals.
Mm. Alltså Luka såg ju väldigt fokuserad ut. Det var länge sedan jag såg Luka gnälla så lite på domaren, och dessutom var det länge sedan jag såg honom spela en match utan att han springer och haltar eller han får jävligt ont eller liksom, utan den här matchen spelade han från början till slut och han var effektiv, han var bra, han scorade själv och såg till att andra fick väldigt väldigt bra lägen. Så det är, ja, som sagt, grattis Dallas, eller på sig, eller grattis i alla fall till 3-2, men jag tycker som du Johansson, det känns som att OKC, det kan inte bara vara tjej, och i natt var det faktiskt nästan bara tjej. Det är flera, alltså Chet Holmgren har ju också lite grann försvunnit, han är inte mycket involverad i anfallet, de försöker ju använda honom för att dra ut dra ut en center så att de har lite mindre rim protection, det blir lite fler, alltså lite fler gator för tjej att springa in i 3 sekunder. Men Dallas har ju varit väldigt bra på att täppa till det där, och det har blivit lättare när de har envisat som att spela Josh Giddy. Och om du då sätter in Cason Wallace och Aaron Wiggins och de här istället, och ingen av dem sätter några skott, och Lou Dort skickar iväg airballs, ja då blir det ju problem.
Och jag är jävligt besviken på att de inte lyckas utnyttja Gordon Hayward någonting det här slutspelet också. Jag tänkte väl att han skulle i alla fall kunna på något sätt göra någon skillnad. Nu spelar han ju inte alls.
Han har kallingar under uppvärmningskläderna.
Ja, men han kommer inte ens behöva byta om snart. Så att, alltså, det är otroligt. Och att han har alltså 0 poäng hela slutspelet.
Mm.
Det är på 7 matcher.
Mm.
Det är, ja, jag säger inte att jag trodde att han skulle liksom gå in och scora liksom, ja, vad vet jag, men han var ändå, jag hade honom i fantasy i tidigare år, och han var ändå helt okej. Okay. Alltså, eller han var rätt bra liksom, under den här säsongen liksom, men Ja, man får inte lera något. Jag vet inte.
Kan lägga till det apropå Gordon Hayward 0 poäng. Det är alltså så att det är en spelare i Oklahoma City som har gjort 2 poäng som är över 25 år gammal, och det är Kenrich Williams. Så han sitter ungefär lika begravd på bänken som Gordon Hayward just nu. I övrigt är de 25 eller yngre. Så som sagt, det här är ju en inspirerande och nyttig läxa för dem inför nästa säsong. Då de förmodligen dessutom skaffar någon spelare till och använder förmodligen Hayward i en trade, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, nåväl. Giddy.
Ja, det är också. Det är också ett alternativ. Det är också ett alternativ. Nåväl. Vi är färdiga med NBA för dagen. Johansson, du är den av oss som absolut bäst koll på SBL här och har sett mest. Vad har vi där?
Ja, det är precis. När vi nu spelar in det här, då har Norrköping tagit match 4 med 96-74. Jag skulle inte säga att det är en komfortabel resa, men det var ändå en ganska komfortabel resa. Nu hann jag se första halvlek, jag såg inte riktigt andra halvlek, men de var uppe i bra mycket mer. Alltså de vinner varje period, bland annat andra perioden med 10 poäng. Alltså jag tycker det är liksom så här, om vi drar parallellerna till vad vi precis har pratat om i NBA, så kan jag dra en parallell, och det är en parallell mot Denver. Jag tyckte Norrköping gick ut och typ smiskade Borås i första matchen. De märkte så här, men den här matchen, jag skojade till mig på Twitter så här, Dolphins in 3. Liksom så. För det kändes som att de var
fast
totalt...
Fast de behöver vinna 4.
Jo, precis. Men det är så här, det är ju ett stående NBA-skämt. Liksom. Men det kändes som att de tryckade av gasen och liksom någonstans lät Borås liksom etsa sig fast lite grann. För Borås är ett bra lag. Alltså det är ju så. De är ett riktigt bra lag. Det går inte liksom att matcha egentligen mot Norrköpings bredd och liksom alltihopa. Men någonstans är det ju så här, alltså... Den här matchen så kändes det så här, okej, okay, nu om vi pratar om den där desperationen, den där urgency. Ja, men nu hade det liksom varit en match som match 2 där jag tyckte att egentligen kanske Borås borde ha vunnit, som Norrköping snodde. Och sen så var det en match där liksom Borås körde över Norrköping. Och nu kändes det som att, ja men nu ska vi skruva upp det. Nu såg man defensivt att det var en helt annan intensitet. Det blev en väldig massa fouls, men de har spelat med en helt annan defensiv intensitet. Och trots att Ramstedt gick ut direkt med 2 fouls och liksom, så är det så här, ja, de är imponerade. Alltså de har ju sån bredd. Alltså när du tittar på så här, Ramstedt spelar 21 minuter, Kyberg 22 minuter, Tajus 16 minuter, men du har Hugo Bergström kommer in och gör en stabil insats. Du har Desport som faktiskt i Ramstedts liksom fall från var gjorde ett jättejobb, framförallt defensivt och även i screensättande. Och sen kommer Terins igång och liksom får med den här attackkänslan, och då är det tufft. Då är de för tuffa, men det kändes som att nu fick de tillbaka den här, okej, gubben, nu är det på liv, nu är det inte på liv och död, för det är det aldrig, men nu är det någonting vi verkligen spelar om, och då ökar vi upp intensiteten, och då blev det så som det blev nu, det blev en överkörning.
Jag tror skölden är mutad.
Skölden?
Min mic vill inte vara med, den liksom går inte på. Men hur som helst, nu har alltså Norrköping chansen att på lördag då ta hem SM-guldet. Vad är det? Är det fjärde rad eller blir det till och med femte?
Fjärde rad,
ja. På hemmaplan i Stadium Arena. Och det är ju så, det finns ju förstås det här du pratar om, Johansson, att de så att säga kan komma i våg efter våg. De har en massa spelare att kasta in. Och det är ju det här som är... Det är det här Norrköping har lyckats med. De har... lyckas med att skapa en bra organisation, de har en bra hemmahall, de lyckas locka publik till matcherna. Publik till matcherna innebär bättre sponsorpengar, de tjänar pengar på sin restaurang. Alltså det blir ju så att allting liksom flyter. Och de är ju då ett liksom en förening som mår bra, de är ett lag som mår bra, de har en duktig coach, de har dessutom inte bara en duktig coach, de har Kevin Taylor Lundgren som är damcoachen och ju är en av förbundskaptenerna på damsidan. Han är assisterande coach här. Nu satt ju även Jesper Sundberg på bänken, har jag noterat. Så det innebär att de har ju en djup ledarstab, de har perfekta träningsförhållanden och de har en engagerad hemmapublik, och de har en ekonomi som gör att de de kan ha det här laget som gör att ja, men vi kan spela i högt tempo i 40 minuter. Vi kan pressa skiten ur varenda lag som vi möter.
Ja, jag skulle säga det. Jag har ju haft ett väldigt intressant samtal med Mikko som vi ska släppa i timeout. Där vi pratar om just det här kulturbärarna Ramstedt och Kyberg. Hur mycket de tävlar och spelar liksom fysiskt tufft och hårt på träning. Och samtidigt den här balansen av att ja, men du har sådana spelare som kommer från bänken som Desport och Hugo Bergström som samtidigt ska acceptera en roll men samtidigt varenda träning vara hungrig efter att vilja ha mer. Mm. Så de har ju skapat en kultur där som är faktiskt enorm och som jag tycker kanske liknar det närmaste vi har liksom sett till den kulturen som kanske Vedran byggde i Södertälje.
Mm.
Så att det är ju liksom de har gjort det, och precis som Mikko säger i den podden, de har gjort det genom att satsa långsiktigt. Alltså långsiktigt på coacher, långsiktigt på spelare. De får ta kvar en grundstomme och väldigt imponerande. Jag tror att de avgör på hemmaplan på lördag, men nu jinxade, eller cursade jag väl den.
Men det är väl, ja, det är ju logiskt ändå. Alltså givet, det är ju så, Norrköping förlorar ju tack vare sitt djup, så förlorar ju inte de heller på... Alltså ju längre en serie går så att säga. Nu har ju, alltså Borås har ju också ett bra djup. Borås är ett bra lag. Men Borås lirar ändå sina spelare lite tuffare. De får gå lite fler minuter. Och det är ju förstås jobbigt att gå hem ikväll och lägga sig och sova. Och sen så ska man åka till Norrköping för att överhuvudtaget komma hem och få en Game 6 i Borås. Så det är klart att det är ett... väldigt, väldigt knepigt läge för Borås att vända det här. Vi får väl se hur det går med det där.
Det får jag bara lägga till att i och med den här då, att de förmodligen då vinner, så går de upp i delad ledning, vad jag kan se här då, över totala SM-guld i basketligan. Basketligan här alltså.
Mm.
Tillsammans med Luleå då.
Mm.
Och det är väl inte egentligen helt omöjligt att de skulle ha vunnit där 2020 heller, va, när corona...
Borås coronaguld.
Ja, precis. Tar man bort det så har de ju vunnit, om jag då räknar med den här, vi räknar in den helt enkelt, och då har de ju vunnit vad blir det? 5 av de senaste 6, om jag ser rätt.
Mm.
Så att total dominans, helt enkelt.
Mm. Nu går de ju som sagt upp i lika med Plannja / BC Luleå / Elefanten.
LF. Just det.
Ja, men de hade ju någon maskot som hette Elefanten.
Precis. Ah, hade de det?
Ja, oja, oja.
Men de hette LF, herregud. Basket
rikskänd.
Ja.
Elefanten, ja, i rummet.
Mm. Ja, och det är väl ingen hög oddsare att de kommer att passera Luleå någon gång i en snar framtid. Så
Vi har hot takes på det där så småningom som vi kommer till, men mm. Ja. Vi har en sak till att avhandla innan vi går till hot takes faktiskt, och det är det att det kom ju ut att det kom ut lite konstiga uppgifter där det verkade som att på något sätt så skulle Svenska Basketbollförbundet ha varit involverade i att stoppa en basketcamp i Botkyrka utanför Stockholm som skulle då ha letts av Thomas Massambo och Jonas Jerebko. Och alltså, det är ju faktiskt inte så, ett, att du behöver Basketbollförbundet i ryggen för att ha en basketcamp. Och det är inte så att Svenska Basketbollförbundet så att säga licensierar eller legitimerar eller ger sitt godkännande till folk att ha en basketcamp. Utan ja, men om du vill ha en basketcamp och kan ordna det för barn eller för vem som helst, så är det givetvis upp till dig att göra det. Och det är inget konstigt att, så att säga, Svenska Basketbollförbundet inte, som det har hetat, validerar en camp. Utan det är, ja, men om du har liksom, om du har en camp och du vill ha dit folk och du kan locka dit dem och du har ledare och spelare och lokaler att vara i, så ja, det är absolut ingenting som stoppar det här. Så exakt vad som har hänt har inte vi riktigt lyckats reda ut, men det är ju inte så att Svenska Basketbollförbundet har stoppat Thomas Massambo och Jonas Jerebko för att ha en camp för barn i Botkyrka. Vi ska ju tillägga det också att Svenska Basketbollförbundet och då även Riksidrottsförbundet och de olika distrikten, de har ett arbete för att arbeta med idrott för barn och unga, som är så att säga, som regeringen har gett ett antal miljoner för att försöka skapa bättre förutsättningar för att ha bättre idrott, föreningsidrott i det som polisen kallar för särskilt utsatta områden, och Botkyrka är ju ett sånt område. Så naturligtvis, jag är ganska övertygad om att det kommer att finnas andra camps eller andra aktiviteter, lovaktiviteter som inbegriper basket för ungdomar i Botkyrka. Vi kan ju återkomma med det när vi vet mer exakt vad som har hänt. Hade ni någonting att tillägga på det här, Johansson eller Addis?
Alltså, det enda jag har att tillägga, det är klart att vi önskar att någonstans så blir det här campet av för att ungar ska få chansen att gå på camp. Alltså, vi vill ju ha fler camps för basketspelare och ungdomar liksom som en helhet. Mina barn ska gå på basketcamps, mina kids ska gå på Manos, Nakos basketcamps liksom så. Så att någonstans hoppas vi att det löser sig så att de kan få fler basketcamps, men ja, förbundet hade ju ingen roll i det.
Nej. Precis, det är så man kan sammanfatta det. Förbundet hade ingen roll att spela i det här, det gjorde det inte heller. Varken för eller emot. Ska vi gå till hottex då? Vi saknar ju, som ni har noterat, den klena Lojsan. Så det, jag och Addis Twitter fungerar inte, för hans telefon vill inte samarbeta. Så jag får ta lite hottex. Bänkens vän Armel Demir går helt emot oss här och säger: om Knicks tar sitt Eastern Conference-final och får tillbaka en Anunoby så kommer man vinna mot Celtics och ta sig till NBA-final. Den har väl vi mer eller mindre redan skjutit ner?
Ja, det har vi väl. Men alltså, så här, jag hade blivit jätteglad om det hände. Och det är klart, man kan aldrig lita på Boston. Jada, jada. Liksom. Det är klart det finns en teoretisk möjlighet, men... Jag ser tyvärr inte något lag slå Boston över 7 matcher. Jag ser lag gå 7 matcher med Boston. Det kan ju hända. Tänk Philly förra året till exempel. Men ja, nej. Jag tror inte det. Tyvärr.
Nej, jag tror inte heller det faktiskt. Och dessutom så är det här med OG Anunoby. Vi vet ju inte exakt liksom vad som, hur allvarlig hans skada är. Han har ju en så kallad hamstringsskada, alltså i bakre låret. Och OG var ju dessutom skadad när han kom från Raptors. Och om jag inte helt missminner mig så har OG missat någonstans i här den 100-120 matcher de senaste 4 säsongerna. Så han är ju kanske inte en tibbspelare i det perspektivet som tål att gå 40 minuter. Anonym Bromma-mamma säger att Bronny James kommer att bli draftad nummer 26 av Washington Wizards men spelar sitt rookieår utan LeBron, för LeBron inser att han inte kan spela pick and roll med en washed Jordan Poole. Under sitt rookieår kommer Bronny att spela sämre än majoriteten av Harlem Globetrotters roster hade spelat. Den är hård.
Ja, jag önskar Bronny James allt annat än Washington, kan jag säga, i alla fall. Det, och Poole. Alltså, den backcourten, där kommer inte ske utveckling, kan jag säga. Det, nej, jag hoppas någonting bättre för Bronny faktiskt.
Ja, men det är ju lite intressant med Bronny att han har ju varit listad som 6-4, det vill säga ungefär någonstans i här den 1,93, och nu då på NBA Draft Combine som ju då pågår just nu så mätte de upp honom till 6,1,5, vilket översatt är lite drygt 1,86, vilket ju är en ganska väsentlig skillnad. Men han visade upp typ bäst eller näst bäst spänst av alla. Han var bra i 3-poängsdrillarna och när de har spelat 2 matcher så har han sköts alldeles utmärkt. Han var till och med highscore i den andra matchen, tror jag. Så det är väl inte otänkbart att han så att säga har visat att han, det inte bara är att LeBron är hans pappa som gör som att han liksom faktiskt skulle kunna bli draftad.
Nej. Ja, fast ja, men han kommer få en chans för att han är... Alltså, men är det så att han är 6-1 som det nu rapporteras, så krävs det, du behöver vara riktigt bra, alltså, för att ändå kunna hålla en plats. Han kan säkert bli en, ja, han har ju som sagt, det är så kul när vi pratar om det här med så här, han har atletism och sådär. Han hoppade 3 inches högre än Pelle Larsson i spänstesten.
Och är 10 centimeter kortare.
Exakt. Så att det är ju spännande om vi pratar om en atletisk spelare, men han kommer få mest uppmärksamhet för att han är LeBrons son.
Men sen är det ju alltså höjd, alltså hoppa högt i all ära liksom, men jag tror, jag för mig, han gjorde väl rätt bra på de andra testerna också. Alltså, ja. de springer? Jag kommer inte ihåg. 3/4 kort eller något sånt där. Och sen,
ja, de har ju så konstiga. De fattar inte det här med metersystemet. Så de springer väl förmodligen 30 yards eller något sånt där, kan jag tänka mig.
Ja, alltså man blir helt snurrig. Och jag blir också så här snurrig eftersom jag är så van. När det kommer till basket och NBA, då allt jag konsumerar är liksom foot och inches och sådär. Så när Nick så här dundrade ut liksom direkt att så här, Pelle Larsson och Bobby Klintman, det här och det här. Jag var ju bara snurrig, jag fattar inte. Du vet, när han translatade ju till centimeter och så.
Mm.
Då blir jag bara snurrig och fattar. Men fan, hur lång är han då? Nu hänger jag inte med. Säger han sex vad? Men, man är så van, liksom. Speciellt när man ska jämföra med andra spelare. Så blir, ja.
Men alltså, nu har vi pratat jättelänge om Ronny. Men tror ni att det skulle ändå... Jag menar, han drabbades ju av ett hjärtstillestånd. När var det? Det var det under,
september,
precis, va? I början på oktober. Säsongen, va?
Ja, september, ja. Oktober, någonstans där, tror jag.
Så den här säsongen som han gjorde i college är ju förmodligen inte särskilt representativ för hans kapacitet. Jag menar, om han nu har genomgått någon form av operation och hans hjärta är okej, och han liksom, och han har ju tydligen byggt på sig, han kommer dit, om man får tro dem som är på draft combine, så kommer han dit och är i shape. Skulle det vara bättre för honom att gå tillbaka ett år tillbaka liksom till college och så att säga skapa en och få en bra säsong och liksom bli draftad på de meriterna snarare än någonting annat?
Fast, alltså jag vet inte, jag tänker att han kommer få en bra utvecklingsmiljö i NBA. Sen, och sen tror jag, vet att man, alltså man kan skämta mycket om att säga, ja, men han blir bara draftad för sin farsa och bla bla. Alltså, ja, det spelar ju såklart, det har spelat roll att han heter Bronny fucking James, liksom, självklart. Men jag är inte helt säker på att lag bara plockar dig bara för att du är hans son. Alltså, jag tror faktiskt inte det. Så professionella vill jag ändå tänka mig att de är.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, i grunden har han ju fortfarande NBA-atletism. Mm. Alltså, så att det är ju inget... Alltså, han har ju fått liksom pappas fysik. Det är bara att den är bra mycket mindre. Så. Alltså, kortare så. Och han är skills. Han kan skjuta treor. Han kan göra mycket med bollen. Jag tror att han har spelsinne. De har också sett liksom lite prov av så. Och jag tror definitivt inte att han... Jag tror att han med liksom work ethic, för det verkar han ha ändå, kan utveckla sig till en bänkspelare i NBA. 100%. Mm. Utan att han är LeBrons... jag tror att han kanske får en större chans, men jag tror inte att hela chansen är för att han är LeBrons son.
Nej, exakt. Det är så jag tänker också.
Vi säger lycka till, bra, nu går till nästa hot take. Kevin Durant, eller det är vår vän Offentlig Kaktus. Det är ju fantastiskt att vi har Offentlig Kaktus med oss igen. Bara det är en anledning av hot takes. Kevin Durant är den bästa andra gubben någonsin och passar bättre i den rollen än som ett lags ledare. Hans styrkor framhävs mer i den rollen än när han ska vara lagets spelmotor. I den rollen håller jag Curry, LeBron, Jokic, Doncic, Giannis och kanske även Prime James Harden högre. Vad säger vi om den?
Det går ju att argumentera för att han faktiskt var nummer ett i Golden State.
Mm.
Ja, eller jag är rätt trygg i att han var det.
Ja.
Eller?
Det känns, jag tycker jag. Det var ju mer fokus kring honom än Steph Curry, tycker jag.
Mm. Nej, samma här. Så att det är hårt att kalla honom number two. Då är han ju liksom gravt överkvalificerad number two. Så...
Det är ju mer, eller känner jag lite grann, att han har gjort ett eller annat lite olyckligt karriärval efter att han lämnade Golden State. Sen finns det ju de som tycker att han gjorde ett olyckligt karriärval när han gick till Golden State. Men jag menar, det här med Kyrie och pandemin, det var ju inte helt enkelt att förutspå. Sen så gav han upp och gick till Phoenix, och där har det ju faktiskt inte gått något bra. Så liksom, det är ju länge sedan vi såg Kevin Durant, så att säga, som i den här rollen liksom långt i slutspelet, oberoende av att de höll på att slå ut Bucks det året Bucks vann titeln för att han trampade på linjen med stortån. Men man ska ju inte glömma att han också gick sönder, och han och Klay Thompson gick sönder mot Raptors 2019. Så jag tycker nog liksom, som sagt, om Kevin Durant är andra gubbe, då har det ju ett sjuhelveteslag i alla fall. Det kan vi väl konstatera.
Yep. Alltså, jag hörde faktiskt ett intressant resonemang idag kring så här, Kevin Durant, jag tror hans plats liksom i historien är ju cementerad. Liksom. Han har ju varit enorm. Men liksom för att få den där nästa nivån så var det så här, ja, men du måste ha mött motgång. Alltså, och hur du hanterar det. Liksom så här, förstår ni? Alltså, någonstans i det så lyfter man sin legacy genom att man hanterar motstånd. Och det har väl han ingen riktig historia av, utan han har kanske haft mer av en out ibland, för att när han har gjort dåliga matcher, då kanske Steph Curry har varit bra. Eller när han liksom, när det har varit, han kanske inte gjort något riktigt bra, så det har varit fokus på Kyrie eller James Harden. Eller, alltså, den enda gången som egentligen en motgång som, och faktiskt när han gick till Golden State var ju en sån. Det var en motgång med OKC. De hade chansen att slå ut, ledde 3-1, men de hade liksom chansen att ta den motgången och bara säga, alltså, förstår ni vad jag menar? Det är ju liksom en legacy-ökande sak, och jag kan inte visst hålla med om den.
Absolut.
Nästa hot take, Felix Wahlberg: Mike Conley är anledningen till att Timberwolves är redo att tävla i playoffs i år. Utan honom så skulle Sverige till rejält i första rundan. Mest ouppskattade pointguarden de senaste 10 åren. Jag har inte riktigt hunnit tänka igenom vilka som skulle möjligen vara mer citationstecken ouppskattade eller underskattade, hur man nu ska se på saken. Men att Conley har varit bra för Timberwolves, det är väl otvetydigt.
Ja, verkligen. Vi var ju inne på det tidigare när vi pratade om Conley. Och nu minns jag inte, fick han en All-Star till
slut?
Ja,
han blev All-Star. Han blev All-Star där, tror jag, sista året i eller näst sista året i, men i Utah i alla fall, så blev han blev All-Star.
Det var ju lite så här det var ju en skadegrej, tror jag. Har jag för mig. Det är liksom så här, ja, men nu passar vi på och liksom, men han var värd tidigare. Alltså, han är ju i Memphis var han ju enorm. Jag trodde att han skulle höja Utah när han gick dit. Jag tyckte det var en lysande trade när han gick dit och skulle spela bredvid Mitchell. Det kanske inte lyfter på samma sätt, men
De var väl typ etta i West ändå 2 år i rad. Det var ju bara att det aldrig gick bra i slutspelet.
Nej, men det var som, jag tror det var Nick som sa det så här, men det var en vuxen i rummet, alltså, så till det här Minnesota laget som jag tror att de behövde.
Verkligen.
Ja, men mycket riktigt, han blev All-Star pandemisäsongen 2020, efter pandemin, första säsongen efter pandemin 2020-2021, då var han i Utah och blev All-Star. Vi har ett par hot takes från Instagram också. Tim Marklund säger 76ers mot Knicks är den bästa första rundan någonsin. Här skulle man ju behöva gå igenom oerhört hårt för att säga emot egentligen. Är det någon som kommer på någon och vill säga emot på rak arm? Det var ju en väldigt bra första runda hur som helst. Väldigt dramatisk och väldigt intressant.
Men du som Bulls-fan måste väl, det var en sån här Bulls-Celtics
här, ja, fast mig. Alltså, ja, men Jordan var ju otrolig mot Celtics, men Celtics...
Nej, men inte så. Nu pratar vi så här.
Det året när Garnett är skadad, 2009 är det. När Ben Gordon går loss.
Alltså, ja, okej. Okay. Ja, just det. Mm.
Men var inte det i andra rundan? Eller var det första? Kanske var det första. Ja. Det blir ju typ OT i massa matcher där. Men jag minns det inte så bra, för att jag checkade ut där.
När Garnett blev skadad.
Ja, februari. Skada. Utah. Minns det som igår. Fy fan, alltså. Ja. Men det var en vild serie.
Jag tror att vi kan komma på flera om vi bara liksom får lite tid på oss.
Ja, Nuggets mot Sonics. 90-någonting. Det är väl när åttonde sidan slår första sidan. Det är ju rätt häftigt.
Golden State mot Dallas.
Ja.
We Believe.
2007.
Mm. Det finns kandidater, men 76ers mot Knicks var en bra första runda hur som helst. Absolut. Väldigt, väldigt
alltså,
underhållande.
Jag har ju en som var när alltså San Antonio och Phoenix, när Shaq hade kommit till Phoenix. Duncan avgör första matchen, nej inte avgör, men skickar inte OT genom att sätta första tre av säsongen. Och sen avgör Ginobili, och sen var det liksom hela den serien, Duncan och Stoudemire med liksom Nash och det. Alltså det var, tycker jag, var en fantastisk serie.
Mm. Det är absolut. Och ja, nej, men det finns en del. Men absolut, den var riktigt bra. Knicks, Philly, såklart. Men Philly var ju sånt här fake seed. Alltså de skulle ju varit bättre. Det är därför det var så himla bra serie. Liksom. De skulle ju inte mötts i första rundan egentligen.
Mm.
Det är bara en bit skada.
Ja. Vi har två hot takes kvar. Den första från Karento Lucas. BC Luleå värmer hem Delsell Andersson och tar då SM-guldet mot Dolphins. Han avslutar med i parentes säga hata Dolphins. Det är jobbigt att hata Dolphins just nu, måste jag säga. Det måste vara ett otacksamt jobb. Men vad tror vi om den?
Alltså jag såg ju på Facebook någonstans, och nu kommer väl fact-checkers från Luleå att hitta mig, men de har typ startat en Swish-kampanj om drömspelaren Denzel Andersson i någonting som jag tror heter Blue Flames, någon sorts supportergrupp i Luleå. Så att de försöker väl, och alltså Denzel är ju riktigt bra. I svenska ligan så är han ju MVP-material. Det är så.
Mm.
Så att jag menar, kan du addera det till det du har idag, så tror jag att de har en större chans. Men det är också beroende på vart Norrköping går efter det här året. Jag menar, efter 4 år så finns det en viss risk att det finns mättnad och liksom laget splittras lite grann så. Så att ja. Det är, ja, men
som sagt, Denzel skulle svinga det för ganska många lag om du dessutom har ekonomi att ta någon bra amerikan eller två också. Så, ja.
Exakt.
Mm. Sen har vi en hot take som vi inte kommer att ta idag, för det skulle inte vara en kniv i ryggen på Nick. Det skulle ju vara liksom en machete och en yxa och jag vet inte vad. Karento Lucas tycker nämligen att vi ska ranka svenska basketlag som franchises, och då tänker jag på inte bara på lag utan även på organisation och hur det skulle gå framåt så där. Den måste Nick få vara med på, så den återkommer vi till, Karento Lucas. Men den sista hot taken kommer från Jur Jovic. Tim Kyberg håller dålig liganivå offensivt men hög defensiv nivå.
Alltså jag ska inte säga dålig nivå. Alltså han är ju lite fyrkantig. Han kan sätta skott när han är hyggligt öppen. Playmaker är han väl liksom lite så här average, above average. Det handlar ju mest om att han spelar med energi typ. Men jag skulle säga att han just nu är en above average offensiv spelare och en fantastisk defensiv spelare. Typ.
Jag tänkte ju säga hög defensiv nivå tycker jag är att sälja honom kort på den defensiva sidan.
Ja, nej, men han sätter ju tonen för hela dess aggressivitet och liksom ledaregenskaperna och vinnarskalle och liksom allt sånt. Men det är ju på den defensiva sidan främst. Sen är det så här, han har ju så pass mycket offensiva vapen runt sig, Terins och Tyus och alla de där som, så han behöver inte göra så mycket liksom.
Nej, eller han behöver inte göra poäng i alla fall.
Nej,
det är inte det som är hans roll. Hur som helst, tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Då är det bänken 213 och då får Nick påbörja en ny streak. Det kommer att ta en jävla tid för honom att nå upp i den streak som han just blev av med. Men han kommer att kämpa för det, jag lovar. Vi hörs. Ha det bra. Hej då.
Ciao.